härligt att Lasse hade trumpeten med sig idag. Jag gjorde ordning med det här budskapet, det höll jag på. Ja, det var tvärstopp. Så som det kan vara ibland, jag kände att det var inget som levde. Och så gick jag och la mig med en tupplur, skulle ta en tupplur, och helt plötsligt så, när jag gjorde det, när jag slutade anstränga mig så att säga, så kom det bara. Och det jag gick och la mig med, det var en tanke att det är ju långfredag och Jesus dog på Golgata. Men vet ni vad som hände samtidigt? Jo, prästen blåste i trumpet, eller han blåste i shofar då. Det var tradition. Så när Jesus gav upp andan på Golgata och ropade, det är fullbordat. Exakt samma ögonblick så blåste en präst i en shofar. Och jag vill ta er med till första Mosebok 22, så ska jag förklara för er vad en shofar är för någonting. Det är ett vädurshorn. Och i första Mosebok 22, där ska ju Abraham gå upp på berget Moria. Och han ska offra sin ende son. Och när han gör det, och han är beredd att gå långt tydligen, så ropar en röst ifrån himmelen: Abraham, jag vet att du tror på mig. Bara därför att du lydde mig, Abraham, så ska jag välsigna dig så mycket så du knappt fattar dig själv. Och inte bara dig, Abraham, utan också all säd efter dig. Det var väl här. Och vi som har Nya testamentet då, vi vet ju att den här välsignelsen befinner sig i honom som vi pratar om idag, nämligen Jesus Kristus. Så det är ganska märkligt att basunen ljöd samtidigt som han dog. Och det handlar om Abrahams förbundet. Och när du går upp i Abrahams förbundet, så vet vi att i Efesbrevet 1, vi ska inte ta och läsa alla bibelställen. Jag har nämligen spelat in det här redan innan, så det finns på nätet. Alla händer tog nästan en timme, och det så lång tid ska vi inte på så här. Så det var därför jag gjorde det där. Men i alla fall, i Efesbrevet 1 så står det att i Jesus Kristus har Gud välsignat oss med all världens himmelska välsignelser. Och sen så står det om i Apostlagärningarna, tror jag det är Apostlagärningarna 3 kapitlet, så står det om Abrahams välsignelse. Och då är det en del som säger att det är att alla ska bli helade, ja, på sätt och vis. Men det är att alla ska alltså bli det Gud har tänkt att vi ska bli. Det är det som är den största välsignelsen som finns. Det är nämligen att du och jag blir de Gud har tänkt redan från begynnelsen. Tänk att han tänkte på dig och han tänkte på mig när han skapade människan. Ni vet att det fanns redan ett ljus innan solen och månen fanns till. Det har ni lagt märke till. Ja, där fanns du i tanken och där fanns jag i tanken. Så Gud, han visste redan vem du skulle bli i honom. Så när vi blir välsignade av Jesus Kristus så formas vi. Och ibland är den här vägen ganska tuff. Men den som älskar Gud, står det, samverkar allt till det bästa. Och i grundtexten så står det det goda. Och det ska ni lägga märke till, för att just det där ljuset som kom innan solen och månen säger Gud att, och han såg att det ljuset var gott. Så du vet ni vad goda gärningar är. Goda gärningar är alltid förutberedda gärningar. Det ska ni veta. Så gärningar vi gör i vår egen kraft, de kan vara lika onda som jag vet inte vad. Förstår ni nu? Jag ser ur Guds perspektiv. Men ur människors perspektiv kan det se jättefint ut. Vi gör massa goda gärningar. Åh, vilken god människa. Så behöver det inte alls vara. Det är bara de gärningarna som vi gör i Jesus Kristus som en gång kommer att, ja, vi kommer att få lön för. Inga andra gärningar. Ja, jag hoppas i alla fall att jag vet att jag kallade och predikade evangelium, och Paulus sa, ve mig om jag inte gör det. Jag vet inte vad du är kallad till, men ve dig om du inte gör det. Det är likadant med alla, vet ni. Vi kan bara bli det vi kallade att bli. Och därför säger ju Paulus också att han kunde bara bli ett lerkärl med skatt i. Och det handlar om att man formas efter hans underbara försyn. Det innebär att du, min älskade vän, har en stig att vandra på. Och på den stigen kommer du att möta precis de roliga personer som du kanske blir jättearg. Men det samverkar till det bästa. Man kan bli arg som ett bi, men bara man ödmjukar sig och går förbi de här passagen, så kommer man att vända sig om och se: käre Gud, Du hade ju planerat detta. Amen. Jag vet att det är så. Och det går bara mot härlighet med Jesus. Det blir bara bättre och bättre. Och Paulus, ni vet vad han fick gå igenom. Men ändå kunde han säga att han gick ifrån härlighet till härlighet. Han gick ifrån härlighet till härlighet. Och han längtade ju sådant till den dagen han skulle få möta honom ansikte mot ansikte. Och det kommer vi alla att få göra en dag. Vi kommer att få möta Jesus. Om vi inte överger tron så kommer den här dagen att komma. Och jag tror den är mycket nära. Då ska vi verkligen få höra den här basunen igen ljuda. Halleluja, vi ska få se honom som han är. Och då ska vi också få förvandling. Jag gick alltså och la mig med det här. Och sen så ringde telefon och jag vaknade. Och då fick jag faktiskt en text där den här chauffören passade in i. Så jag fick budskapet och det ligger i Nehemja, 4:e kapitlet, vers 19-20. Det är ett profetiskt budskap jag vet att jag har fått ifrån Herren. Jag tror nämligen det är så här att Gud kommer att samla ihop dem som hör basunens ljud. Är ni med? För basunens ljud är det sanna evangeliet. Det finns andra evangelier, men det finns ett evangelium som är sant. För det är nämligen så att Jesus Kristus är chauffören. Han är basunen. Och blåser man igenom den, jag vet när jag spelar i orkester, jag själv spelar trumpet, så jag vet att man måste stämma innan. Om man är flera stycken. Och då tar man och stämmer med en. Och så drar man, ni vet, så att det stämmer, va. Och annars låter det väldigt illa. Men när man har stämt in en trumpet så att det verkligen låter, då låter det som det är en trumpet. Det låter som det är ett instrument alltså. Så fint kan man stämma de här. Och så var det ju på golv, eller så var det ju när man väntade på pingstelden, då stod det att man var ett ackord. Så kom elden ifrån himlen. Nu ska vi läsa ifrån Hebreerbrevet. Nej, vi ska läsa ifrån Nehemja 4 helt kort där. Och där står det att jag sa till de förnämsta männen, till föreståndarna och till det övriga folket: arbetarna är stort och vidsträckt. Vi är spridda längs muren, långt ifrån varandra. Var ni än hör basunen, eller chauffören ljuda, där skall ni samlas. Då var de mogna fick. När ni hör, vart ni än hör basunen ljuder, där skall ni samlas. Det var ju bra, Lasse, att du spelade den här då. Det var ju profetiskt idag. Vi samlas ju här och jag hoppas att vi får höra ett sant evangelium i Jesus Kristus. Nu håller vi tummen där och så går vi tillbaka, för nu vill jag ta er med till Sina i berg. Detta berg där folket stod, ni vet. Och de var livrädda, för Herrens härlighet steg ner. Och vet vad man hörde mer? Man hörde ett starkt basunljud. Judan. Den hebreiska texten i Andra Mosebok 19 är väldigt svåröversatt. Men nu finns det ju rabbiner som kan det här konstiga språket hebreiska. Och en del av dem säger att det ska lyda så här. Jag tar bara sista versen där, Andra Mosebok 19:13. När jubelhornet ljuder med utdragen ton får de stiga upp på berget. Alltså inte före. Okej. Och de här rabbinerna, de säger att det här är svåröversatt, men vi tycker att det ska översättas så här. När chauffarens långa ljud har tystnat, då får ni gå upp på berget. Och sen flyttar vi oss snabbt i Golgata. Halleluja. Står det inte i Hebreerbrevet att Gud talar genom sin son? Eller hur? Vad var det som hände när Jesus hade talat färdigt? När chauffören hade tystnat. Förhänget till templet revs uppifrån och ända ner. Ser ni att man kan aldrig skilja på post och pingst och alla högtider. Det handlar om samma sak. Man kan aldrig skilja uppståndelsen ifrån korset eller dit jag vill komma. Vi brukar ju samlas idag, samlas vi, då är det post och sen nästa gång är det pingst och så vidare. Men Bibelns budskap är att det hör ihop alltihop. Du kan inte skilja på pingst och du kan inte skilja på post. Det är ett och det samma. Sant. Där lägger på korset så lägger han grunden för sin uppståndelse. Och utan korset så får vi heller aldrig uppleva livet i den heliga ande. Och ni vet, det stod att berget, man var så rädd här alltså, som man säger att vi vill inte höra Guds röst. Ni slipper, säger Mose, för att jag kommer att sända en profet med stort P. Vem var han? Ja, det var ju Jesus. Och jag ska tala genom honom. Och när rösten tystnar, när basunen har ljudit färdigt, så blåser han ju shofaren samtidigt, va? Så rivs förhänget. Så att gå upp på berget är precis samma sak som att gå in genom förlåten. Har ni fattat det, va? Det är precis samma sak. Och Mose, han var inte ett dugg rädd. För han säger sen att varför är det, det är inget att vara rädd för. Gud, han vill bara sätta i på prov, säger Mose, om du läser det här stycket. Vad har Mose upplevt? Ja, han fick inte han möta en eld och en herre som talade ur elden. Eller hur? Och då säger Gud, på detta berg ska ni fira gudstjänst. Vi kommer där. Är det ett nytt berg helt plötsligt? Nej, det är samma berg. Där jag är, säger Herren, där vill jag också att ni ska vara. Var tror ni det är? Det är en speciell plats som heter i Kristus. I Kristus Jesus. Och han säger till och med att vi inte ska vara rädda för att gå in i det allra heligaste, för att vi har en Jesus som har ett dyrbart blod som han har gjutit för dig och mig. Han har öppnat en levande väg dit in. Genom förlåten, eller upp på berget. För dig och för mig. Och vad händer då när vi kommer in i det här genom förlåten? Ja, vad händer? Du kommer in i Herrens vila. Och vad är Herrens vila då? Jo, det är att du ska vila från dina gärningar, precis som han gjorde när han skapade allt. Där du fanns och dina gärningar fanns, och allting som du försöker utföra nu i din egen kraft, det är bara att lägga av mig, för det finns redan där åt dig. Och det är därför det står att där blod och förlåtelse finnes, behövs heller inget offer. Det är fullbordat. Halleluja, det är fullbordat för dig, min vän. Du kan sluta och sträva och lägga ner din börda, för du kan ingenting lägga till. Det går inte. Nej, jag tycker det är en underbar vila i detta budskap. Vi behöver inte. Men det finns något som heter nåd. Och det var det Mose hade fått uppleva. För senare i den här berättelsen om det här berget, så vet ni att Mose får gå upp igen. Och då får han möta Herren och säger han, låt mig få se din härlighet. Varför får han göra det? Jo, därför att han har funnit nåd. Och när fann han nåd? Jo, det gjorde han första gången till det här berget med elden. Känner igen det här? För det återkommer sen i uppenbarelseboken igen. Jag kom i anden till Herrens dag. Han kom inte till en söndag, det lovar jag. Han kom till domsdagen. Vad är det som händer? Jag hörde bakom mig en trumpet. En shofar. Profetens budskap alltså. Vad skulle hända med de som inte lydde profeten och skulle bli utrotade ur folket? Vad händer i uppenbarelseboken 1? Jag hörde bakom mig ljudet som av en basun, en shofar. Det var profetens budskap. Det finns bara ett evangelium. Är du med? Johannes fick budskapet att placera det mot stocken för varenda församling. De sju representerar alla församlingar som finns. Och där finns olika sjukdomar och så vidare. Men nu är det dags att vi korrigerar oss efter den måttstocken. Jag tror vi är där, vänner. Jag tror vi är där. Ingen av oss kommer att komma undan. Har ni läst vad som står i uppenbarelseboken 11? Där det står om de två vittnena. Det är samma budskap som i Nehemja bok. Vem var det som levde samtidigt med Nehemja? Jo, det gjorde profeten Sakarja. Och vad profeterade profeten Sakarja? Inte genom någon människas styrka och kraft ska det ske, utan genom min helige ande, säger Herren Sebaot. Och vad representerade det han sa? Representerade ljusstaken. Vad är detta? Vad är ljusstaken? Och sen förflyttade du till Uppenbarelseboken 1, vad får du se? Du får se 7 ljusstakar av guld i Herrens hand. Det är de som lyder och lyssnar. Inte utanför Herrens hand, men i Herrens hand. I Uppenbarelseboken 11, där det står talas om de 2 vittnena, vilket självklart handlar om församlingens upprättelse inför hans återkomst. Där får du se ett tempel, och du får se en måttstock bli given åt profeten. Räck ut måttstocken, men lämna templets yttre förgård. Det står inte så i grekiska, det står driv ut dem som är på templets yttre förgård, men märk dem som tillber där inne, står det. Är du med? Dom över Guds hus. Och vilken måttstock använder Gud? Låt oss gå till Galaterbrevet 6. Det står. Galaterbrevet 6 och 14. För min del vill jag aldrig berömma mig av någonting eller skina av någonting annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om du är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är om du är en ny skapelse i Kristus Jesus. Om vi har blivit födda av den helige ande från himlen, så vi har fått ett nytt liv. Om anden i oss har fått liv, så vi inte rivs av nya signaler och inte följer människors vägar utan andens väg. Ska vi få se vad det står i nästa vers. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel. Där står det kanon. Det står samma ord som när han sträcker ut staven över templet. Är ni med? Ja, över Guds Israel. Ja. När blev Jakob i Bibeln Israel? Är det någon som vet det? Yep, det tror jag. Jo, han skulle möta Esau. Och han kom till en smal passage som hette Peniel. Och i det här smala passaget så fick han möta Herren ansikte mot ansikte. Precis som man säger här i Femte Mosebok. Och han blir så förundrad, han får en riktig smäll på sidan här, på den starkaste muskeln vi har. Men han blir så förundrad. För att han fick se Gud och överlevde, det kunde han inte begripa riktigt. Tänk att jag fick möta Gud, domaren alltså. Och ändå dödade han människan, visste om vilka synder det hade gjort. Och han hade upplevt en sån nåd. Och efteråt så säger Gud åt honom så här: du ska inte mer heta Jakob, du ska heta Israel. Och vet ni vad Israel betyder? Det betyder Guds prins. Vad intressant, va? För en prins, han ärver ju. Alltså när en prins har vuxit upp och är mogen, då får han ärva. Och här har vi detta med arvedelen. Vad får vi ärva? Jo, vi som växer upp, vi får ärva välsignelse. Det är det bästa vi kan ärva. Att få en skatt i lerkärlet och bli precis den Gud säger att du ska bli. Ska jag berätta något för dig? När jag kommer ur mitt knarkmörker och skulle ta livet av mig, alltså jag har inte mycket att berömma mig av. Jag är glad att jag står här överhuvudtaget. Men det var så här att när jag kom till Linnéhuset, så säger Herren så här i en profetia. Det här var jättemärkligt. mitt älskade barn, och du kan ta till det här, för det här är alltså undervisningen från Guds ord. Mitt älskade barn, Abraham räknade som rättfärdig för han trodde Herren sin Gud. Ja, mitt barn, jag ska gå före och efter dig, och jag ska välsigna dig i allt vad du företar dig. Och så nämner Herren vilka gåvor jag ska ha. Och det var ju troligt då, det ska jag ju tala för. Att jag skulle förkunna Guds ord och undervisa i Guds ord, det var ju så långt ifrån som Mars nästan. Om ni visste vad skadade jag. Men om ni visste vilken trofast Gud jag har. Om ni visste vilka smala passager, hur mycket tårar och mycket nöd och mycket elände det har varit, men ändå samverkade alltid det bästa. Gud är trofast. Har ni sett att det står om Sara? Alltså Sara och Abraham hade ju fått en massa löften. Och helt plötsligt så står det att Gud gjorde med Sara som han hade sagt och som han hade lovat. Är inte det spännande? Vad har Gud sagt över ditt liv? Jag lovar att han har sagt någonting. Vilket håll drar din nådegåva åt? För är du evangelist så kan vi bara titta vad som händer med Timoteus. Timoteus. Du kan inte bli något annat än det Gud har kallat dig att bli. Du kan inte ha någon mer kraft, ingen större nåd, ingen större nådegåva än den Gud redan har bestämt Timoteus att du ska ha. Men du måste ställa dig i elden, det vill säga möta Gud ansikte mot ansikte. Då kommer nåden att flamma upp igen. Så sitter du här och så känner att Gud, du är långt borta. Så har aldrig Gud lämnat dig, utan det är faktiskt tvärtom många gånger. Vi får ställa oss på nytt på berget. Vi får ställa oss på nytt och göra en ny överlåtelse till honom som har kallat dig från tidernas begynnelse. Så när Adam dog så var det med en sån fruktansvärd smärta när han såg dig samtidigt. Men det var också en sån en fruktansvärt stark upplevelse när han Jesus hängde på korset och han hade dig i sina tankar. Och när han dog så var det öppet för dig att gå rätt in och få uppleva en förändring som ingen människa, vilken profetskola du än går i, vilken coach du än har, så kan en människa aldrig ge Guds välsignelse som Gud själv kan göra, bara genom ansikte mot ansikte. Att vi är ärliga emot honom. Det finns ett brev som heter Jakobs brev, och det är en karismatisk församling som man verkligen har spårat ur. Man kom in i ett pyramidbygge bland annat. Men om du läser det där riktigt noga ska du se att Gud är inte med i församlingen, utan det är en annan som härskar. För att om ni ödmjukar er så ska en viss person som heter Satan fly. Men därför finns det alltid hopp. För om du ödmjukar dig inför mig, inför hans ansikte, så ska jag upphöja dig när tiden är inne, står det i Jakobs brevet. Det innebär att det alltid finns hopp för en människa. Det är aldrig kört, för Gud kan alltid börja om i ditt liv. Har man hamnat fel, men är ödmjuk och ser att det går inte, jag kan inte bli det Gud har sagt, så kan han alltid börja om med dig. Han är underbar, Jesus. Jag ska bara avsluta nu och så ska vi be. Det är det här budskap jag tror att Herren har för oss i den här sista tiden. Jesaja 54, jag ska ta en hemlighet till bara som Herren visar mig för ett tag sedan. Alltså Gud tänker, han tänker att bygga upp sin församling inför sin återkomst. Och då kan man ju fråga, ska han? Yes, det ska han. Det kan du ge dig på att han ska. När då, frågar du? Ja, det kan vi titta i profeten har svaret. Bibeln har svaret. Jesaja 54 av 10 så står det så här. Det handlar om Guds församling. Och där i det stycket så kan du läsa om att Guds församling helt plötsligt har fått ruiner. Känner ni några ruiner? Det har varit splittring på rätt många ställen nu, va? Det här kan du läsa om över hela världen, att det är splittring av Guds församling. Folk kan inte ens gå till kyrkan utan att samlas i hemmen. Det är stora revor och det är stora ruiner. Men så står det så här. Ja, när bergen viker bort. Det står faktiskt på hebreiskan när bergen dyker upp. Du, har länderna problem idag? Yes. Regeringen har problem idag. Där har du bergen. Det står att när det händer, att bergen och höjderna börjar vackla, så ska min nåd inte vika från dig och min frid inte vackla, säger Herren din förbarma. Du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan att se någon tröst, med spetsglans vill jag mura dina stenar. På hebreiska står det, med en kraftig uppenbarelse ska jag sätta tillbaka stenarna i dess ursprungliga form. I templet alltså. Jag tycker det här är spännande. Vi ser hur länder och nationer skakas. Och vad säger Gud i sitt ord? Ja, då ska du titta på det, för då kommer jag. Och jag kommer att överraska er. För det står att när jag upprättade Sion, då var vi som drömmande. När jag upprättar Sion igen, då är vi som drömmande. Gud samlar folk. Jag tycker det är ganska mycket folk här. Där basunen ljuder. Han kommer att bygga upp sitt folk. Han kommer att bygga upp sin församling inför sin återkomst. Jag vet att det är så. Och det är starkt, och det är bara av nåd. Vi får vara med var och en av oss. Och vi har var och en av oss har fått en gåva att bidra med. Och vi ska lära oss att förstå det. Så att det inte blir massa slagsmål om de översta positionerna som det blir i Jakobs brev. Utan vi ska finna. Gud ska hjälpa oss att placera de här stenarna där de ska ha. Det är inte vårat jobb, det är Gud som bygger. Ja, det är härligt, tack och lov. Nu ska vi be här, kära Jesus. Herre, vi tackar dig för din underbara nåd, Jesus. Tack för att du var basunen, Herre. Tack för att du talade till punkt, Herre. Halleluja, det var ingen som kunde hindra dig. Och du öppnade vägen, Jesus, genom ditt lidande. Åh, Herre, du kommer över oss den här stunden, Jesus. Tack, Herre, att det finns många hjärtan, Herre, som känner att börja om en gång i mitt liv. Börja om en gång i mitt liv. Och Herren har hört din bön. Herren har hört ditt rop. Se, jag kommer, säger Herre, för att beröra ditt innersta. Den här stunden. Sök mitt ansikte, säger Herren. Låt mig få forma ditt liv. Ge dig själv i min hand. Och jag ska upprätta dig, säger Herren. Se inte på det som har varit. Ty den gångna tiden är förbi. Den kan du inte göra något åt när du vänder din blick till mig, säger Herren. Där är allt nytt. Ja, jag skapar något nytt i dig denna stund, säger Herren. Frukta inte för det som kommer. Så jag har segrat och övervunnit allt. Säger Herren, din skapare.
Amen. Arrosti kaiku. Sikore gendu laini sabarani sikip. Aino hol sibros. Gilo meini kaiki bori. No lishaha. Oini gai. Osino ole barstarakan. Niore sito heino. Ni vorresti da noi, no lasciare cento, lidoro, navo fonti sei tesori, ore santi, no la fami chi balanti, sicuroppi, ni colore canti, carone.
Yes. Ja, se, mina älskade, säger Herren. Se åter en gång. Har ni lyssnat till vad jag har velat säga er? Åter en gång har jag uppenbarat mitt ord genom min ande. Och se, det är där som ni ska läsa vad jag har sagt. Det är där som ni ska lyssna till vad jag har förbådat för er. För se, det är inte bara segern på Golgata som gäller för er, utan jag har förberett något ännu högre, något ännu mäktigare, något ännu underbarare, vad inte ett öra har kunnat höra ännu. Det ska ni få höra när jag förbereder det himmelska. Se, säger Herren, detta som ni har lyssnat till, bevara det i era hjärtan, och ni ska få se att dag för dag innan jag kommer tillbaka ska vara en dag i mina gårdar, säger Herren, er frälsare. Amen. Tack Jesus för att vi har lyssnat till denna dag. Tack för ditt eget ord som alltid är livgivande, som alltid har någonting nytt att ge oss. Herre, tack att du som läser allas våra hjärtan denna stund, som ser varje tanke som vi tänker. Tack att du är här denna stund, för att du vill välsigna var och en. Var och en som du har låtit vara ditt barn, din egendom. Tack Herre för denna underbara kraft som finns i namnet Jesus. Amen. Amen.